as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto.
Och så hälsar jag välkommen till avsnitt nummer 20 på Popododd. Andreas Gullberg.
Jag tackar hjärtligt för detta.
Det är ju dags för en till intervju.
Det, spännande.
Ja, det är du som står på tapeten den här gången.
Ja, det blir lite spontant och härligt.
Mm, vi hörde precis Elvis Presley med In the Ghetto. Som en vacker låt. Då vi sätter vi igång med en gång här. Det blir lika bra.
Ja, det lika bra innan jag blir nervös.
Ja, exakt.
Snubba på orden.
Ja, nej, men vi kör en intervju för att man kan lära känna dig lite bättre här. Men vi utgår ifrån Maslows trappa här. Får vi se hur det här går. Det gick väl sådär sist. Jag har inte en aning hur det gick. Men skitsamma. Vi provar igen. Får vi se.
Ja. Yeah.
Men innan vi tar Maslows pyramid så frågar jag dig. Var kommer du ifrån?
Från Borås.
Och du föddes när då?
1979. Januari natt.
Alltså? Vad vet du om din födelsenatt?
Inte särskilt mycket. Det är att farmen alltid brukar berätta att det var en snöig vinter. Första vintern vi upplevde. Sen vet jag inte så mycket mer själva natten i sig.
Nej. Var det lite som i Ronja Rövardotter?
Ja, något. Det skulle jag nog inbilla mig att det var.
Och Oskan rev huset ena halvan nu.
Lite så, ja. Virkat och svor på andra sidan gapet.
Ja, vad härligt. Kan du dra igenom lite snabbt här genom livet så att vi får lyssnarna får en bild av lite årtal så här på vägen bara. Oj. Föddes 1979 sa du. Vad gjorde du sen?
Ja, sen avverkade jag väl diverse dagmammor och dagis och stort sett alla. Alla varianter inom barnomsorg innan jag började skolan på Sjöbo. Mm. Det var väl, vad blir det där? 6 år va? Mm. Tills jag flyttade ner till högstadiet på annan del av Sjöbo. För att sedan ta steget till teknisk eller Sven Erikssons gymnasiet. Där jag började läsa ekonomi, samhällsekonomi. Och det var där jag sprang på er övriga rövare. Mm. Första gången.
Vi borde ju ha sprungit på varandra redan i lågstadiet, va?
Ja, det är sant. Vi gjorde det.
Ja.
Under någon kort period.
För jag gick ju 1:an och 1/2 2:an på Sjöboskolan.
Just det. Vi delade till och med tambur, eller vet du det?
Ja, du gick i B, va?
B var det nog,
jag gick i A.
Ja, just det.
A är bra, B är bäst. C är de som skvallrar mest, kommer jag ihåg. Att vi...
Just det. Låter bekant. Låg någon åt det? Det var inga roliga i
sig.
Nej. Mitt minne är väl min akilleshäl. Fragmentariska minne, men årtal och hur det hänger ihop är den starka sidan.
Nej, det behöver inte alltid vara så viktigt.
Nej, precis. Alltså, vad var det nu? Tekniskt, va?
Gymnasiet, ja, precis. Du pluggade ekonomi. Vad gjorde du sen?
Sen var jag lite osäker på vart jag ville ta vägen i livet. Men då kom ju lumpen som en räddande ängel.
Vad gjorde du lumpen?
Nej, uppe i Stockholm. K1, I1. Så där fick man ju ytterligare ett års betänketid. Mm. Ta vägen i livet.
Det var din... Eller nej, det var rättare sagt. Det var Laritares connection med kungen där.
Just det.
Via den.
En liten avlägsen bekant. Så. Mm. ska vi se. Sen har jag haft min postkarriär som... Lite parallellt under hela tiden, under alla många av helgerna och samtliga ledigheter i stort sett. Så jag hade ju en trygghet att gå tillbaka till posten därefter, både en kort tid innan lumpen och direkt efter innan jag till slut kom fram till att jag ville börja studera igen. Mm. Lite av en slump hamnade jag längs Ås på en folkhögskola. där jag läste friskvård, som är en del av mina intressen i studieväg idrott och friskvård.
Mm.
Det har varit lite som en röd tråd genom utbildningen också. Ekonomi och hälsa har varit det som har lockat mig.
Mm.
Men det ledde ju inte direkt till något jobb direkt anknytning till den utbildningen, utan då testade jag ett år som idrottslärare på Svedisskolan i Borås för att testa på det, för det var väl egentligen mitt drömjobb när jag var lite yngre, men det var väl inte mitt drömjobb efter ett år.
Hur kommer det sig då?
Nej, det var väl inte riktigt som jag hade förväntat mig. Det var så mycket bekymmer och problem i skolans värld, så det kändes inte som det var någon framtid. Så
okay.
Så jag ville avlägga 3 års studier på det. Samtidigt fanns trevliga stunder också.
Mm.
Det var lite väl tufft, kände jag.
Men vilken årskull var det för?
Det var låg- och mellanstadie. Så det var väldigt spridda åldrar.
Mm.
Vilket var roligt.
Men hade du hellre varit gympalärare för äldre då? Eller var det själva skol...
Ja, det var nog ganska optimala åldrar så sett.
Mm.
Jag skulle inte vilja ha för nästa kategori, så säga högstadiet. Det är nog ingen höjdare.
Nej.
Ja, det var så mycket, man planerade så mycket och hade så mycket ambitioner, men så blev det mest att man ledde ut konflikter och det var bråk och stök och samtal med föräldrar och annat som gjorde att jag tappade intresset lite.
Okej.
Så då ramlade jag tillbaka på posten i en kort period till, tills jag lyckades hitta en utbildning som sammanfogade mina intressen med lite hälsa och lite ekonomi.
Mm.
I Varberg på campus där nere i hamnen.
Mm.
Där jag förlovade, blev det 3 år totalt sett. Med en liten avstickare till Halmstad då, som var näst sista terminen, så då passade jag på att flytta ner till Halmstad där. Efter en kort, väldigt kort session i Varberg och en något längre på Öckerö, så hamnade jag slut i Halmstad.
Mm.
Och läste en valbar kurs i nationalekonomi där för att sedan avsluta studien uppe i Varberg efter 3 år intensivt. Så då var man ju kvar i Halmstad lite ovisst, med ovisst framtid framför sig.
Mm.
Men det var ju ändå tanken var att jag skulle jobba med någon form av ledarskap eller någonting sånt i någon organisation, men det har alltid varit ekonomin som har varit, eller ekonomikurserna som har varit av störst intresse.
Från arbetsgivaren menar du?
Ja, från mitt håll.
Från ditt håll, ja.
Så det var ju egentligen det som var tyngdpunkten i utbildningen, men det blev där jag hamnade till slut ändå. Efter en kort session på Manpower så hamnade jag ute på ett företag i Laholm som jag stannade på i 3,5 år. För att sedan byta till min nuvarande arbetsgivare, där jag nu också varit i 3,5 år ungefär.
Och nu jobbar du som enbart med ekonomi då?
Ja, nu är det ekonomi renodlat.
Mm.
Sedan 7 år tillbaka nästan, som är man gammal i gamet.
Mm. Nu kan du ekonomi nu.
Ja.
Vad betyder ekonomi?
Hushålla med begränsade resurser.
Fy fan, sen är det...
Jag menar.
Klockrent.
Sköna floskler man lärde sig. I början.
Ja, det är härligt.
Så det är väl lite grann kortfattat vad jag har gjort senaste 34 åren.
Mm. Ja, du är 34 år, ja, precis. För du föddes i 79, så det var ju... Kunde den observanta lyssnaren räkna ut.
Ja, huvudet på skaft.
Ja, bra. Då kommer vi gå vidare
jag
till...
Med, ja.
Va?
Jag tror jag fick med det mesta.
Absolut, det tror jag. Det är bara att man har lite koll på din bakgrund och sådär.
Ja.
Ja, nu får vi se lite vad vi kommer komma in på här. Nu ska vi i alla fall prata om Maslows behovspyramid. Vi kommer börja i botten och vi kommer arbeta oss uppåt den här pyramiden då. Vi får se om vi tar alla områden. Jag börjar i alla fall att berätta att det nedersta trappsteget handlar om fysiska behov. Det här kan du säkert, men jag kommer ändå förklara det för dig. Och det handlar alltså om luft, mat, vatten, skydd, kläder och sömn. Jag vet att med förra intervjun så tog vi inte så hårt på den här trappsteget. Så, men nu vi ställer väl någon liknande fråga till dig. Du har mat och vatten och tak över huvudet, eller har du tillgodosett dina fysiska behov?
Ja, det får jag säga.
Ja.
Det är väl sömnen den kan vara lite bristfällig vissa nätter med småbarn. Men...
ja, på grund av småbarn, ja.
Annars har han några goda förutsättningar med det trappsteget.
Känner du att det här trappsteget är uppfyllt för, i din nuvarande situation?
Ja, i huvudsak.
Mm.
Det får nog säga.
Har det någon gång inte varit uppfyllt? Det är kanske en bättre fråga.
Ja, tak över huvudet var ju lite begränsat när jag kom till Halmstad första tiden när det var väldigt svårt att få tag i lägenhet så där utan att stått i köer, så det var lite från dag till dag nästan till en början hade väldigt massa flackande, så det var väl någon två perioder tror jag första åren som jag plötsligt stod utan lägenhet, så det var lite.
Men hur gjorde du det? Bodde du hos kompisar eller?
Ja, det fick lite tillfällig lösning tills jag till slut av en slump hittade, så att jag fick en ny lägenhet precis i anslutning. Så det. Men det var inte så stora marginaler.
Nej. Så du stod aldrig helt utan tak då? Eller liksom?
Nej, precis. Det var någon veckas marginal innan jag föll på plats.
Mm. Ja, men det är fint. Vi kommer lämna det här trappsteget nu för att gå in och prata om på nästa. Och då handlar det om säkerhet. Det är hälsa, jobb, egendom, familj och stabilitet. Ska vi börja med hälsa då? Eftersom jag sa det först. Har du en god hälsa idag?
Ja, det tycker jag nog är relativt god. Lite småskavanker, men det behöver till åldern har man fått reda på nu.
Jaha.
Det är värsta läkarbesök.
Är det företagshälsovård eller?
Ja, det är diverse. Idrottsläkare och annat. Och små skavanker som man när man var yngre snabbt återhämtade sig från, men nu tydligen inte lika bra läkarkött längre. Som man säger. Det är väl enda gången man kan känna sig lite gammal ibland när man känner att fan, det blir aldrig bättre.
Nej.
Man är bortskämd samtidigt. Det var små grejer. Så.
Ja.
Det har varit så mycket värre.
Men du är nöjd med din hälsa?
Ja, det tycker jag nog.
Mm. Det är härligt.
När man ger viss har ju alltid ambitioner om att leva lite hälsosammare och träna lite mer och sånt. Så det är väl det som kan bli lite frustrerat att man aldrig hinner med det.
Mm.
Jag mår rätt så bra ändå, tycker jag.
Mm. Och jobb har vi varit inne lite på här redan, men du har ett jobb idag, sa du, som med ekonomi.
Ja.
En fråga som jag blev nyfiken på att ställa när du berättade lite kort här om dig själv. Saknar du inte alls det här alltså hälsa i samband med jobbet då?
Ja, det...
Eller friskvård, eller vad kallar man det?
Ja, det var lite olika inriktningar. Friskvårds- eller folkhögskolan var ju med att man skulle jobba väldigt praktiskt med insatser och så vidare. Medan högskolan var med att man skulle vara någon form av ledare med lite syn på hälsobitarna och beteendevetenskap och sådär.
Mm-hmm.
Hur personal ska må bra, liksom.
Mm.
Så, jag vet inte. Det hade nog varit intressant, men samtidigt komma fram till efter några år av studier att jag är nog inte den riktiga ledargestalten eller chefspositionen. Ännu i alla fall, men det är väl någonting man får drömma om framtiden kanske.
Mm.
Se om kunskaperna sitter kvar i ryggmärgen eller hur det gör.
Ja, men är du hellre en ledare eller är du hellre en chef?
Ja, det är nog hellre en ledare i sådana fall.
Mm.
Det var väldigt mycket fokus på vem man ledarskap. Mm. Inte just det grann. Klassiska hierarkiska ledarskapet eller auktoriteten, utan mer en ledare i idrotts, vad ska man säga, idrottslig anknytning typ.
Mm.
Referens.
Men arbetsmiljö, det är inte besläktat på något sätt då, eller? Med hälsan?
Ja, inte i första hand, men det finns ju absoluta kopplingar där också.
Mm.
Det var inte så. Inte ren fyr eller sån med ergonomi och allt sånt, utan det är mer en psykologiska arbetsmiljön kan jag lägga.
Mm.
Så är det på så fall. Folk ska trivas och känna sig delaktig och få höras och synas och många sådana bitar.
Mm. Men det är ingenting som din jobbsituation är ingenting som skapar en oro för dig, eller med tanke på din...
Nej, det tycker jag inte. Det var väl under en kort period där man kände att det var lite ostabilt, instabilt på jobbfronten och så. Men nu tycker jag att det känns lite bättre. Företaget går ganska bra. Så nu känner jag ganska till freds.
Mm.
Det är väl som så mycket annat, man blir lite bekvämare också. Det var väl en period jag sökte mig därifrån och sökte på något nytt, men nu känner man att man, nu vet man vad man ska göra. Man blir lite bekväm och man kan gå till jobbet vissa dagar och bara jobba på ren rutin. Så att säga.
Mm. Och det var jätteskönt.
Ja, det är ganska skönt faktiskt.
Mm.
I synnerhet nu under en period när man är nybliven pappa och man är trött i huvudet. Och
mm, precis.
Det är alla månader så det är rätt skönt. Och
har din ja, vad ska man säga, har din karriär tagit en paus nu när du har småbarn?
Ja, lite så kan man säga.
Mm.
Det känns som nästa fas blir sen när dottern börjar på dagis. Då känns man har lite mer möjligheter.
Mm.
Inbjuder jag mig.
Ja.
Jag vet inte varför.
Mm.
Det är väl beror väl i och för sig på att jag pappaleder ganska mycket nu också. Så att det har inte funkat så bra med någon ny arbetsgivare i dagsläget.
Mm. Mm, gott. Kul att höra att du trivs på ditt jobb och att du är vid god vigör.
Ja.
Egendom. Hur bor ni i familjen?
Vi har ett parhus här sedan tre år tillbaka. Strax utanför Halmstad, så det trivs ju bra med, får jag säga.
Mm. Och ni har ett gott grannskap? Och
ja, absolut. Det är riktigt bra.
Ni känner er säkra och trygga där?
Ja, det tycker jag nog. Det är väldigt lugnt och skönt där. Så det ändå relativt nära på stan. Så det känns bra inför framtiden också. Barnomsorg är relativt tryggt för barn att växa upp här. Så
det är ett hus att växa i?
Ja, till en viss gräns.
Vilken gräns då?
Ja, jag ville komma fram till att två mindre barn funkar nog, men sen blir det nog lite väl trångt. Så
mm.
Det är lätt att inställa på att se oss efter någonting nytt efter det.
Mm. Du kom in lite på nästa ämne här, men familj just då. Har ni planer på att utöka familjen eller?
Ja, på sikt är väl planen. Sen, i dagsläget är det ingenting aktuellt.
Inte han, nej.
Fullt upp som det.
Ja. Ja, men det är väl gott.
Ja, absolut.
Det sista här är stabilitet avseende säkerhet. Vi säger som Dr. Alban, är det stabilt?
Beträffande...
Jag vet inte.
Man får väl tryck.
Ja, det är ju på tafsteget säkerhet och stabilitet. Ja, vet du fast. Ja, upplever du en stabilitet? Jag tror jag frågade så sist.
Ja, jag är inte särskilt orolig.
Nej. Jag var lite härligt.
Orolig när det stormar. Det var att någonting ska, att huset ska blåsa iväg. Så det är väl bekymrat sig för.
Du är som en sån gammal galler då, i Asterisk, eller Asterix och Obelix. Bara rädd att himlen faller ner över dem.
Ja, lite så.
Mm. Det är gott.
Nej. Jag känner ingen direkt hotbild bort mig i dagsläget.
Vad härligt.
Ja.
Mm. Vi går vidare till avsnitt nummer 3 här. Kärlek och tillhörighet. Alltså tredje tappsteget. Och vi kommer prata om vänskap, familj, intimitet och kontakter. Vi börjar med vänskap. Hur ser din vänskap ut? Vänskapskrets kanske man säger.
Ja, den ser väl rätt bra tycker jag.
Mm.
Den är väl lite brist på tid som gör att man inte kan nyttja sin vänskap.
Mm.
Mån man kanske önskar, men det ser väl bra tycker jag. Nu har vi börjat etablera lite vänskapskrets i Halmstad också, det är närregionen så.
Mm.
Tidigare var det framförallt i Borås då som man hade sina vänner. Men sen i takt med att man har lärt känna lite av sambons perspektiv och lite annat så har det blivit lite folk man lärt känna här nere också, så vilket är kul.
Mm.
Det var lite begränsat under första åren. Det var lite halvtråkigt. Man knappt kände någon sådär. Det var ju mycket med studier och så. Men sen försvinner ju alla med vinden sen när studierna är klara i regel. Så då kan det ha varit lite ensamt, periodvis.
Mm. Och, känner du då en kärlek och tillhörighet från dina vänner?
Ja, men det tycker jag nog. Mm. Ja, det känns bra tycker jag.
Hur visar man prov på kärlek och tillhörighet i vänskap? Hur gör man det bäst?
Det är ganska svårt att visa inom vänskap, tycker jag. Det är väl att ställa upp för varandra om det är något så. Lyssna på varandra om det skulle vara något som krisar. Mm. Annars är väl killar eller män generellt ganska dåliga på att visa uppskattning för framförallt vänner och andra samkönade, så att säga.
Ja, det kanske är som du säger.
Jag tror tjejer har betydligt bättre att visa känslor för sina tjejkompisar, tror jag. Inbillar man i alla fall.
Men du känner ändå en kärlek och tillhörighet bland vänner?
Ja, absolut. Det känns som en trygg och stabil vänskapskrets. Mm. Man vet vad man har på folk. Mm. Det som jag sagt tidigare, men som ni deltagare i, så att säga, den här podden. Det är ju innan vi inledde den här poddträffarna på tisdagen, så kunde det gå ganska lång tid innan vi hörde av varandra ibland. Det kunde gå månader ibland.
Ja.
Sen när vi väl träffades så var det så att vi inte hade gjort annat eller allt lika roligt, man vet vad man har varandra. Så att,
mm, det är skönt.
Det är någon form av trygghet också, man vet att även om man inte har hört jobb på någon månad så glider man inte isär för det, så att säga.
Nej, precis.
Det var vanligt annars, kan jag tänka mig.
Det är väl kanske ett bra tecken på kärlek och tillhörighet i vänskap.
Ja, jag tror det.
Ett bra exempel i alla fall.
Ja, det måste ju vara ett tecken på en god sammanhållning i vänskap.
Mm, det är kul. Rita var faktiskt inne på samma sak här förra veckan.
Mm.
Intressant när det blir symbios här i...
Ja.
Utvärderingarna, eller vad man kan säga. Familj. Känner du en kärlek och tillhörighet i din familj?
Ja, absolut. Det får jag säga.
Vad härligt.
Både, jag ska säga, jag vet inte hur man ska kategorisera, men uppväxtfamilj, man ska säga mor och far och syster och nuvarande familj.
Ja, din
och dotter.
Vad kallar man det, egna familj eller vad kallar man det?
Jag vet faktiskt inte hur man kategoriserar, man säger familj till både nya och gamla familjen, så att säga.
Ja, det gör man väl.
Borde det finnas något begrepp för det, typ man.
Ja.
Det får vi se nästa gång.
Vi säger egen familj.
Egen familj.
Idag. Och gammal familj.
Gammal familj.
Ja, det blev bra.
Ja, det låter rent.
Mm. Jag frågade faktiskt Rita förra veckan också, fråga om familjen här. Har du känt besvarad kärlek från ditt barn?
Ja, det tycker jag nog. Bara det här leendet man får när man kommer hem och gör att man känner sig älskad eller behövd i alla fall.
Mm.
Och ser den glädjen i ögonen, det är ju guld värt efter en tuff arbetsdag.
Mm. Ja, jag håller med dig. Jag tycker ger, att...
ger extra styrka, det finns inte mycket bättre.
Ja, nej. Det är ett underbart ögonblick det där.
Jag tycker det är väldigt... Det leendet. Tillgodoräknas innan de börjar tala barnen.
Ja, precis. Ja, det är härligt. Underbart. Nu kommer vi in på ett avsnitt här. Intimitet.
Och sen.
Har du... Avseende kärlek och tillhörighet. Mm. Hur går det med den?
Jo, det är väl på... Det är på en ganska normal nivå. Det är väl på småbarns föräldernivå.
Ja. Bullybumpa sex.
Lite så.
Ja, vi var inte så långdragna här förra veckan på ämnet heller. Det känns lite konstigt. Nej, vill du diskutera
det? Eller tömma sig fullständigt på den punkten? Ja, det är väl inte mycket att säga om. Så. Det är väl som det är.
Ja, men vad härligt. Vi går vidare.
It's the truth.
Kontakter då?
Ja. Yeah.
Och den frågan jag ställde till Rita var att hur ser ditt kärlek och tillhörighet? Det kanske är lite konstigt att prata om kontakter här, men efter en sån här står här så tar vi ändå upp det. Men frågan jag ställde till Rita var att jag ställer frågan att har du lika många kontakter som du har vänner, eller har du ett bredare kontaktnät än vad du har vänskapsnät, eller vad man kallar på det?
Kontakter, vilket sådana är typ som... Kan man ha Facebook som en referensram där man har kontakter där, men inte...
Mm, kan man
ha. Det är vänner kanske.
Mm.
Jag faktiskt... Jag vet inte om det är medvetet, men jag har nog begränsat vänskapsskalan lite grann.
Mm.
Jag kan väl... Facebook lite symboliserar det, jag har stort tagit bort. rensa ganska ordentligt när jag återupptog min Facebook-karriär för ett halvår sedan.
Mm.
Var det också massa kontakt som jag aldrig pratat med. Jag, liksom, jag är nog ganska dålig på att höra av mig till folk och sådär. Så.
Mm.
Ganska skönt att ha en begränsad skara.
Mm. Som därmed också har insyn i ditt liv.
Ja, precis.
Ja.
Man ska hinna underhålla en bekantskapskrets också.
Så du har alltså återupptagit en förlorad Facebook-karriär?
Ja, jag släppte den efter en period. Men sen, det var nog mycket i takt med att jag fick barn. Så sen, det var kul att lägga upp lite bilder och så på vad som hände. Då. Folk i min på lite avstånd kan följa vad som händer lite också.
Ja, just det.
I alla fall därför, annars körde jag inte.
Ett enkelt sätt att dela. Nej, enkelt sätt att sprida
ja,
bilder och så. Ja. Men det är bra. Men ja, men då kanske frågan eller då kanske jag förstår att jag var med här i alla fall i det här trappsteget kärlek och tillhörighet. Så du vill inte ha ett för många kontakter då eller tolkar du det? Jag
föredrar nog kvaliteten framför kvantiteten.
Mm, så du vill ändå känna någon slags tillhörighet eller kärlek inom situationstecken med även med kontakterna då?
Ja, det tycker jag nog.
Mm.
Jag behöver inte ha allt så mycket ytliga kontakter eller vänner. Så, utan det räcker med en liten begränsad skada. Man har inte så mycket tid. Och det har vi diskuterat. Det kan nästan bli lite stressmoment om man har för många som man ska träffa. Och man vill ändå vara lite med familjen bara i lugn och ro också.
Mm, absolut.
Jag är frekvent nu så att det är svårt att underhålla allt så många pengar.
Mm. Ja, men fint.
Mm.
Självkänsla är avsnitt nummer 4 eller steg nummer 4 här. Och då ska vi tala om självförtroende, prestation, vad står det? Respekt mot medmänniskor, kontakter igen, behov av individualitet. Ja, självkänsla och självförtroende då. Har du ett gott självförtroende?
Har du den här definitionen vi diskuterade i något program tidigare? Mm.
Ja, kommer du ihåg skillnaden på självkänsla och självförtroende? Eller vad är din definition utav dem?
Ja,
eller intressantare.
Jag har varit på en föreläsning av hon, Mia Törnblom heter hon.
Mm.
Hon gick igenom skillnaden. Och, ja, vad var definitionen nu igen? Det är väl någonting man tror att man klarar av att göra saker eller någonting.
Ja, precis. Jag har läst någon bok av henne, tror jag. Jag vet inte, Må bra eller Må bättre. Eller...
Ja, just
det. Hur var det nu igen? Jo, självkänsla är väl att man är nöjd med sin prestation oavsett hur det går, tror jag. Men att självförtroende handlar mer om att man har tro på sig själv, att man kan ta sig an olika uppgifter. Att,
ja, just det.
Ja, jag tror jag kan måla huset själv. Kanske ett dåligt exempel nu, men jag tror att jag kan måla huset själv. Och även om jag inte lyckas så är jag nöjd med det.
Ja.
Då var det självkänsla då som, ja. Något sånt.
Ja, vad det nu blir för biljett. Men jag kan nog ha en hyfsad tro på mig själv i vissa situationer och så väldigt låg tro på mig själv i andra situationer.
Menar du självförtroende här? Eller?
Ja, jag vet inte riktigt vet vad som var det nu egentligen om jag tänker efter nu. Så med vissa situationer jag tycker jag har hyfsat självförtroende blir det väl om man vågar ta mig an vissa saker.
Mm.
Sen kan jag också bli ganska självkritisk sen om det inte blir bra eller om det är rädd för att misslyckas, vilket tyder på lite svagare självkänsla då.
Mm, det stämmer väl.
Självförtroende tror jag.
Kan du exemplifiera?
Ja. Jag tror jag har ganska gott vad det nu blir för definition självförtroende och självkänsla och gäller hemmet och sen när man gör någonting själv med hus och trädgård och sådär, då vågar jag ta mig för ganska mycket saker att testa och inte så rädd för att misslyckas. Men det är nog mer i arbetssituationer eller inför folk. Det har alltid varit ganska tillbakadragen och lite blyg och så har inte riktigt vågat visa framfötterna.
Mm.
I de situationerna bland folk eller utåt sett.
Men det är väl...
är väl ganska symboliskt där att man är väldigt låga tankar om sig själv när man ska ge sig in i något nytt jobb och man vågar inte söka riktigt med vem som är något snäpp över ens ordinarie tjänst, så att säga.
Nej.
Det är lite olika från fall till fall, tror jag.
Mm. Ja, så du drar ändå skiljegräns mellan privatlivet och arbetslivet där?
Ja, det är nog den stora skillnaden, tror jag.
Mm.
Det kan nog vara ganska så stor skillnad i min personlighet, så att säga. Jag är en annan människa privat än vad jag är på en arbetsplats till exempel. Det är ju nästan som natt och dag. Det kan vara lite märkligt ibland.
Men ja, det är intressant. Jag tycker det är intressanta tankar. Vi kanske kommer in lite på det här om vi talar om prestation här då i nästa. Ja, prestation. Har du presterat eller presterar du som du vill då? Det är väl nästan samma prat här om självkänsla och självförtroende, men kanske utan bedömning då. Har du presterat vad du vill prestera utan att man säger att det var bu eller bä?
Ja. Relativt bra. Det är yrkeslivet, men kanske har lite högre förväntningar än man skulle vilja ha nått något snabbt högre kanske. Eller...
Men har du någon kraven på dig själv i den här åldern så att säga? Att du...
Ja, egentligen har jag inte någon brådska, som man känner är ganska nöjd och jobbar på den nivån som jag gör nu och sen ta något ytterligare steg när jag blir lite mer erfaren. Så det är väl egentligen en långsiktig mål då. Men sen privat och något för de prestationer som jag önskar, kan man säga. Jag har inte så höga prestationskrav på mig själv.
men jag tänker, ja, du vill inte bygga en altan eller har du sådana?
Ja, det är väl lite sånt som har ju, det har väl nog vuxit ganska mycket som människa sen man skaffade hus, när man får liksom ta tag i väldigt mycket själv och testa sig fram. Så det har nog klivit ganska stora steg sen dess. Det var ett stort steg in i vuxenvärlden, skaffa hus, kände jag.
Vilket var det första steget in i vuxenvärlden? När tyckte du själv att du blev vuxen första gången?
Ja, det var väl när jag tog steget att flytta hemifrån. Det blev ju ett första steg. Liksom.
Bara när du flyttade till Alingsås då?
Ja, det var ett litet steg. En lite lagom steg från pojkrummet till ett inakkorderat med 5 lagade mål om dagen. Så det var ett alldeles stort steg.
Ett lagom steg kanske?
Ja, lagom steg. Det var det första steget var väl när jag flyttade ner till Varberg och började på högskolan. Det var en stor omställning i livet. Flyttade till en stad helt själv och körde igång. Så det var väl det. Lumpen var väl i sig rätt så stort steg också. Från att bygga trygga tillvaron i hemmet till att sätta sig på tåget ensam upp till Stockholm.
Ja, just det. Den kom före.
Ja, den. Det var det första steget kan man väl säga i vuxenvärlden.
Bra. Vi ska reda ut det här med respekt mot eller för medmänniskor. Vad tycker du om medmänniskor här på klotet?
Jo, jag har nog ganska positiv bild av de flesta. På gränsen till naiv bild kanske ibland. Jag vill nog tro bra om de flesta.
Men har du tro på mänskligheten då?
Ja. Man har fått lite positivare tro än när man var lite yngre.
Vad har du fått?
Mer skeptisk, hade mer författare meningar och sådär. Men lite bättre på det i alla fall. Men det är väl relativt god tro på mänskligheten och framtiden. Typ.
Har du känner du att få respekt från medmänniskor? För där du är?
Ja, det tycker jag nog. Jag känner att jag kan vara mig själv i de flesta sammanhang.
Och det är ingen skillnad här på privatliv och yrkesliv?
Nej, det har blivit en helt annan trygghet på arbetsplatsen nu också, sistone. Till en början så kände jag att det var nästan att man vantrivdes första perioden var väldigt hetsigt och småjobbigt. Kände man sig inte respekterad det jobb man gjorde, utan det var mest massa felsökningar och gapandes. Men nu tycker jag det blir bättre. Nu får man lite uppskattning och respekt för det man gör och sådär. Så jag känns helt okej.
Vad bra. Vad bra. Din individualitet då? Hur ser du på ditt behov av individualitet? Får du det utrymmet du behöver själv?
Ja, egentligen inte kanske. Jag har något ganska stort behov av individualitet, betyder att vara lite för sig själv, så tror jag ganska stort behov av det. Så det är, jag tycker det är ganska skönt att ta ett steg tillbaka ibland och bara sitta lite för sig själv eller gå från jobbet och sätta sig ut och luncha helt själv och lite alena, tycker jag det är så skönt. Någon kväll bara sätta och så kolla på tv helt ensam. Det är ganska få stunder nu för tiden. Det är lite med småbarn innan var det betydligt enklare sådär.
Kul, jag känner igen mig i det du säger där.
Ja.
Jag brukar vilja göra likadant faktiskt där.
Ja, just det.
Jag tycker det är skönt.
Jo. Så är så exotiskt.
Ja, precis. Jag vet inte hur vi fick ihop det med självkänsla, men vi kan väl tycka att vi behandlade det, eller?
Det är den här eviga frågetecknet för vad gränsdragningen går mellan de här och vad som är vad. Från hela tiden, men man kopplar det som man riktigt. Vad som är vad, man vet inte riktigt själv kanske heller. Som att det är så olika från situation.
Ja, men jobbar du med din självkänsla aktivt typ, på något sätt?
Ja, jag försöker utmana mig själv lite grann.
Du försöker utmana dig själv?
Ja, lite sådär då. Tänk lite på gränserna och inte bara sitta i en trygga lilla bubbla sådär. Men det är väl lite begränsat. Jag vet inte hur mycket man kan, hur många steg man kan ta. Eller hur mycket som är en personlighet som liksom.
Nej, det är väl, ja, vi kommer in här på det sista avsnittet.
Ja.
Och det är ju, handlar ju om självförverkligande. Och det är väl kanske, ja, enligt Maslow ska man nå hit då, tror jag. Så tolkar jag i alla fall jag den här pyramiden. Vi kommer att prata lite då om den här. Och vi ska prata om moral, kreativitet, spontanitet, acceptans, erfarenhet, mening och inre potential. Vi var inne på det alldeles nyss att man vet inte hur, eller du var inne på det alldeles nytt att man vet inte hur mycket man ska jobba med det för att nå dit man når. Men vi frågar om moral. Har du en stabil moral? Har du en stabil moral?
Ja, det får nog tycka.
Vad är moral för dig? Vi ställer den frågan.
Ja, det är en vilja att göra rätt för sig.
Har du alltid haft samma moral eller har den ändrats med tiden?
Den blir nog bättre med åldern. Det känns som att man har blivit lite mognare vuxna när man tagit med ansvar. Man var yngre och tonåring som hade samma moral som jag har nu.
Du hade inte det?
Nej, det tror jag inte riktigt. Nej. Den har blivit bättre med åren.
Ja, den har blivit bättre.
Ja, det tycker jag nog. Man blir ju tryggare och stilare med åren. Erfarenhet man samlar på sig.
Men vi brukar lyssna på det här P3s moraltestet.
Ja, jag lyssnar faktiskt.
Nej, det är kul.
Ja. Det är inte logiken i hans resonemang bara. Alla har hört frågorna tusen gånger, men ändå så målar de in sig i hörn hela tiden.
Ja.
De måste ju ha hört hundratals gånger och veta vilka frågor de får.
Jag tror de finns till och med någonstans på internet. Ja.
Det är som en arbetsintervju, man vet exakt vilka frågor man får, ändå så sitter man helt ställd.
Men det är väl kanske svårt med moral också, det är väl.
Ja, det är väl det.
Det är väl svårt.
Subjektivt.
Det är väl det, men det var väl väldigt intressant det du sa då, att det blir bättre med tiden. För man kanske får en bättre subjektiv bedömning med erfarenheter och sånt man drar på sig i livet.
Ja, jag vill ha med.
Absolut, det tror jag nog. Vi är inne på självförverkligande och vi ska prata om kreativitet. Ja, och enligt Maslow då, har du nått så långt nu så att du kan vara kreativ?
Ja, det tycker jag nog, att jag är ganska kreativ och tar mig för att testa saker.
Hur presenterar sig kreativiteten? Man säger inte så, men förstår du min fråga?
Ja, det är framförallt på det personliga planet. Jag tycker det är kul att testa nya saker och liksom skapa saker. Fysiska saker, om man ska säga. När man sitter på kontor och bara knappar på en dator hela dagen, så har man rätt så stort behov av att göra något kreativt. Något konkret, så att säga, om det är samma sak. Eller min tolkning är att man gör något med händerna eller skapar någonting.
Vad gör du då? Lagar du mat eller snickrar du någonting? Eller vad?
Ja, det är väl ganska så spridda intervaller egentligen. Det är ganska roligt med matlagning och bakning och sådär. Sen tycker jag om att snickra och trädgårdsarbete och mycket sånt där. Men det är framförallt tycker jag är roligt med nya saker då. Testa några nya grejer. Det är sällan jag gör något recept två gånger eller något. Återupprepa något moment. Utan jag tycker det är roligt att skapa något nytt. Lära mig något.
Jag kommer ihåg att du bjöd på en väldigt god ugnsbakad lax när vi var nere hos er. Jag tyckte det var helt suveränt bra.
Okej, okay, ja, det är något. De återkommande rätterna är
ju. Ja, men den var ju så god så det förstår jag.
Trygghet.
Trygghet. Absolut.
Ja, det funkar alltid.
Spontanitet. Är du spontan utav dig? Kan du vara?
Ja, det tycker jag nog. Någorlunda. Sen är jag ju ganska mycket rutinmänniska också. Så.
Är du mer föredrar du rutin framför spontanitet?
Ja, det är nog lite av varje, men jag är nog mer rutinmänniska, tror jag.
Det är det. Vill du, om vi säger så här nu när semestern annalkas, vill du gärna ha semestern planerad? Eller vill du gärna ha den oplanerad?
Ja, lite ram. Alltså det är bara att man exempelvis bokar upp någon vecka här, någon vecka där. Men sen kan man ta lite som det kommer när man väl är på den platsen, så att säga. Så man har lite ramar klara, men inte i detalj. Det är ändå taget som det kommer. Det tror jag nog. Sen är jag nog lite mer vardag och helgmänniska än nog ganska mycket också. Jag är väldigt mycket för rutiner och sånt till vardags. Och sen helgerna blir det nog mer spontanitet liksom, som det blir.
Men vill du men du vill inte bryta rutinerna heller på vardagen?
Nej, jag tror jag mår väldigt bra av rutiner.
Ja.
Med mat och sömn och träning och en god rytm hela tiden.
Ja, då är det ju absolut ingenting man ska bryta.
Nej, det är det som är härligt. Och sen kommer helgen och kan man göra lite som man vill. Då är det inte hela världen. Men sen har man söndag kväll och brukar man längta tillbaka lite vardagsrutiner igen. Så det är ganska skönt flow. Lite kontraster. Det är väl kontraster i livet som gör den stora kryddan, så att säga.
Vad härligt. Ja, vi pratade om självförverkligen och vi är inne på acceptans. Den känns väldigt starkt kopplad till det förra avsnittet med acceptans. Men vi säger så här då. Har du accepterat den du har blivit och är?
Ja, det tycker jag. Det är inte så jättemycket, men man ångrar eller så. Jag är väldigt nöjd. Jag är ganska nöjd med livet som det är just nu. Jag skulle kunna tänka mig att pausa livet ett tag också. Inte bli så mycket äldre. Jag ska laga om åldern nu.
Skulle du vilja leva för evigt då? Om det fanns en drickaflaska hade du kunnat dricka?
Leva för evigt i samma ålder.
Ja, hade du druckit den flaskan då? Och du fick dela med dig till familjen. Din nya familj fick du dela med dig till dricka.
Ja, det hade varit en fördel. Det var inte den här stressen att man vill göra i livet innan man blir för gammal. Utan att man har oändliga möjligheter. Allting gjort.
Absolut.
Så jag måste tacka mig till.
Nej. Det är intressant det där att fundera på. Om man nu har oändligt med tid, då förlorar ju tid sin betydelse.
Ja, det är sant.
Ja, det är en, jag tror det är en bra fundering för ett
och det är sant, det är väl sådana kontraster när jag nämnde innan, där har man begränsat med ledighet eller begränsat med tid, då är inte det så intressant egentligen, utan det finns väl en mening med att man jobbar typ 48 veckor på ett år och sen leder 4, för att de ska vara helt underbara veckor liksom.
Ja, precis, man är väldigt laddad de veckorna som
ja, man har varit ledig varannan vecka hela dagar inte. Jag märker mig, det blir inte så speciellt här. Det är ju kontrasterna som gör det.
Ja, precis. Ja, inre potential vill jag fråga dig om. Har du någon glöd inom dig som du gärna hade velat förverkliga eller ge uttryck för på något sätt?
Ja, potential. Late bloomer, tänker jag, som blommar ut efter 4 år i livet.
Ja, men det kan vara vad som helst. Det kan vara att jag vet inte, det är svårt att exemplifiera utan att leda in på något, men har du någon hobby, kanske någon glöd som det här vill jag göra?
Så man har oändligt med intressen som man skulle vilja utvidga, som ligger på is nu, men det är inga större grejer egentligen. Ingen stress, man vill bli golfproffs eller något sånt där extremt, utan det är att man har många små intressen som man har.
Mm.
Och sen är det egentligen att man som person skulle blomma ut och bli lite mer oblyg, så att säga. Lite mer framåt i alla sammanhang, inte bara en.
Men är det viktigt för dig, tycker du, att nå dit?
Ja, det är någonting jag strävat efter i längre tid. Jag känt att jag skulle vilja nå dit. Att man känner att man kan vara en person om man är privat. Även i lite mer sammanhang på arbetsplatser som är lite större.
Mm.
Folk i gruppen, så att säga.
Mm.
Jag känner att man skulle vilja ta ett ytterligare steg.
Mm.
Det är ingen sådär annat på rak arm som kommer på. Så man skulle vilja blomma ut.
Nej.
Där har vi vår lista som ett exempel på allt vi önskar göra. Så där är vi ganska lika. Ständigt återkommer när vi träffas alla drömmar och visioner vi har med livet.
Ja, precis.
Det är med och det finns tid.
Nej, ja. Det skrapade någonting.
Okej.
Det var... Vi har kommit fram till den sista frågan här avseende den här underlaget jag sitter med framför mig. Och det handlar om mening. Och jag har formulerat om den här kanske, jag vet inte. Men jag frågar dig, vad är meningen med ditt liv?
Så, mitt liv. Ja, det är väl att vara frisk och uppleva saker med sina nära och kära. Men så att bilda familj har ju varit en stor del av målsättningen med livet. Jag vet att man till viss del börjar uppfylla det där nu. Och se sina barn växa upp och utvecklas. Det är en stor del av meningen med livet, min värld. Tycker jag nog.
Vad härligt. Och det
tror jag... Att tillföra någonting också i sig till sina efterlevande och till sina medmänniskor, det vore ju häftigt, men det vet jag inte vad det skulle kunna vara.
Mm.
Det vore ju något riktigt häftigt, men det blir nog svårt.
Skulle du vilja bli ett historiskt namn, menar du?
Nej, inte för själva uppmärksamhetens skull kanske, men det vore ju rätt häftigt att lämna någonting kvar som påverkar mänskligheten. Positivt på något sätt. Kanske inte att man uppfann någon meningslös final, men kanske man hittade något botemedel till någon sjukdom eller något, och då hade man nog kunnat dö med gott samvete. Känns rätt så nöjd.
Förhoppningsvis kan man väl det.
Men jag får nog nöja mig med att få se mina barn växa upp. Det känns mer rimlig målsättning i livet.
Ja, men det är väl inte så bara det heller.
Nej, det är helt fantastiskt.
Ja, precis. Och jag tror att det du sa här, meningen med ditt liv är att få leva med nära kära. Jag tror de är väldigt glada och lyckliga när de får leva det med dig också. Fin sammanfattning utav dig. Jag tackar för mig, Andreas. Tack för att hjärtligt för att du ställde upp på intervjun här.
Ja då.
Kul att
intressant.
Lyssna och lära känna dig. Jag har ingenting mer att tillägga, utan jag tackar dig och så lämnar jag över ordet till dig.
Vad ska du säga? Jo, det har varit en lärorik afton. Många tankar och funderingar, men det känns bra. Tidvis kändes det som en liten arbetsintervju, men det är nyttigt att träna på det också. Mm. Det är sällan man tänker på så mycket om sig själv som person, utan det är att man analyserar sin omgivning kanske. Så det är nog nyttigt att tänka på de här barnen också. Mm. Inte minst för att utveckla sig själv och lära känna sig själv lite bättre. Mm. Det var intressant. Mm. Så framåt och lyssna på övriga intervjuer.
Mm. Vad vill du höra för låt? Presentera den bara.
Jo, jag ska tänka mig något med Sigge Fürst. Bullfest är ju en låt som väcker känslor. Och fick glädje.
Vad härligt.
Ja.
Då tar vi den.
Jag lyssnar gärna på. Mm.
Coming right up.
Den alla bagar barn, bullfest, bullfest hela dagen. Vete mjöl från livets grotte kvarn, bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada bagar barn, bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort, så det är bullfest, bullfest hela dagen.